CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej campingpoddsvänner! Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt igen. Mitt namn är Hampus Wett Wolmryd och jag driver tillsammans med min fru Vimmerby Camping. Dagens gäst har campingen närmast Astelingens värld om du vill bo vid havet som slogan. För oss så kan vi ta bort det om du vill bo vid havet. Men kanske istället lägga till det där när du vill bo vid rivieran. För det är så som vi ser på vår lilla plats här på jorden. Platsen som vi trivs bäst på och som vi längtar efter att dela med så många som bara möjligt. Just av anledningen att det är så vackert här. Dagens gäst startade sin campingresa året före jag föddes. Hans ryggsäck av kunskap är större än alla backpackerväskor i världen. Det är ingen mindre än Mikael Karlsson som äger Tjust Fritid AB. I det paraplyet finns i dagsläget 2 campingplatser och 2 hotell. Vi dyker in i resan från en till flera anläggningar och det kommer att hintas en hel del om framtida storsatsningar. Nu tycker jag vi kör igång. Hej Mikael, hur mår du idag?
Fantastiskt bra, även om man blir lite sådär förvånad när man tittar ut och ser en massa vit snö i början av april. Det hade man inte trott.
Det är en sån här spännande kontrast. Vi kommer från en påsk som var strålande sol och helt underbart campingväder. Och nu så är det vinterlandskap. Det känns som att man har vandrat in i någon form av julafton igen här.
Ja, mest spännande är väl att vi spelar ju in det här en onsdag och redan på lördag så ska det vara 15 grader varmt. Det är liksom, jag vet inte vad det är som händer med vädret, men något annorlunda är det.
Vi ska testas, det är SMHIs grej nu att säga att nu ska vi testas på det här sättet.
Ja, man kanske behöver träna på att hantera det här kaoset i trafiken och så som man har fått lite kritik för. Det kanske är så.
För den som är inne i campingsvängen, den har ju garanterat stött på dig någonstans och fått en del av ditt varma leende när man kommer och traskar runt som lite ny campingföreståndare eller så vidare. Men vem är Mikael Karlsson för dig som inte känner dig?
Oj, vem är Mikael? Ja. Jag är en kille som växte upp i ett litet samhälle strax norr om Västervik. Jag växte parallellt upp ungefär var tredje helg på en lantgård. Jag var där som avlastning för mamma. Jag hade en handikappad syster och hon var där var tredje helg och då fick jag följa med. Så att jag lärde mig liksom egentligen min filosofi som har följt med mig genom campingvärlden. Lärde jag mig nog faktiskt genom att växa upp på lantgård kan jag säga. Och det bygger ju på att om något behöver fixas så fixa det. Det går inte att vänta till måndag. Du får laga det själv. Liksom. Gör något. Och det har jag väl tagit med mig. När jag inte håller på med camping så ägnar jag mig åt jakt under den säsongen. Kanske mest för att träffa kamrater och få lite avkoppling och så. Det är mer socialt än att det är ett måste så att säga.
Du gillar alltså att gå ut och ställa dig i skogen och frysa i ett par lite för kalla skor och tunna vantar?
Nu får du ju framstå som att det är lite suspekt, men då kan jag säga att det är i alla fall mycket mindre suspekt än de här som ger sig ut och fryser på sjön och tar upp fisk och släpper tillbaka efter att ha tagit kort. Så att, men det är kanske i den riktningen, det kan det vara. Annars så ägnar jag mig åt att flyga. Jag är privatpilot och hålls med lite brandflyg och sånt här också. Men det viktigaste är väl egentligen att jag har lite bonusbarnbarn och en bunt bonusbarn och familj kring mig. Men precis som för dig så är det ju ganska mycket av tiden som går åt till att jobba med camping. Det är ju liksom inte ett vanligt 5 dagar i veckan jobb.
Det är det som är charmen med camping, det är att man, ska man göra det så måste det vara ens intresse också, för att det går inte att komma in och bara tänka att det löser sig. Men ja, att flyga privat flygplan, när började du med det här? Vilken grej?
Men alltså det här är lite konstigt, för det är lite nördigt. För det var så att första gången jag kom i kontakt med det så var det inne i Västervik på den här tiden när IBM hade uppfunnit de första PC-datorerna. Och det fanns en med en monokron skärm och till den fanns en Microsoft Flight Simulator. Det enda man kunde se på skärmen, det var landningsbansljusen. Annars såg man absolut ingenting. Idag är det ju 3D-realistiskt och allting då. Men man hade ju en väldig massa klockor som alla gick olika, som de sa i något känt program en gång i tiden. Och jag begrep inte ett dugg av dem. Så att, det här var på gymnasietiden och jag fortsatte gymnasiet i Linköping. Och där gick det ju att läsa flygteori för att bli pilot. Så då tänkte jag att då kan jag nog förstå alla de här klockorna om jag tar och läser in flygteorin till ett flygcertifikat. Så då gjorde jag det. Men det gick åt rätt mycket pengar om man skulle träna och flyga också. Så det hade jag ju inte under studietiden. Så det fick liksom stanna där med kunskapen. Men sen många år senare så fick vi möjlighet i Västervik att ta utbildningen till pilot i Västervik. Då. Så vi var väl 6-7 stycken som gjorde det. Och det kan väl vara 30 år sedan idag eller något sånt där. Och det har jag inte, eller ja, 25-30 år sedan, det har jag inte ångrat. Det var jättekul och en del praktiskt. Jag bor i Västervik, jag kan käka lunch i Visby, det tar 30 minuter, det är ganska schysst.
Kan det vara så att du får lite feeling och känner att idag vill jag faktiskt ha en Visby-lunch, jag tar och flyger in, eller behöver man planera det in, eller hur? Det jag tänker, det är inte som på in i bilen och bara brassa iväg och ta en lunch på köpcentret.
Ja, men det är det väl nästan, för att vi är ju i Västervik en väldigt liten klubb, så vi är inte så många piloter, så det finns nästan alltid ledigt ett plan att flyga med, så att säga. Så att, det kan nog vara lite när andra faller på, om man dessutom åker ha tid i schemat någon solig och skön dag.
Finns det plats i flygplanen så jag får följa med till Visby, för det låter väldigt trevligt.
Ja, men vi kanske ska göra ett program från Visby. Det kan vara så. Det är klart det finns. Vi kan vara 4 som flyger över till Visby, så det kan vi väl prova någon gång.
Det låter som en dejt.
Ja, vi ska en dejt, du och jag, det tycker jag.
Men 1988 kan man läsa sig till att Tjust fritid kom till och blev ägare utav Kustkamp i Gamleby. Hur kommer det sig att du blev campingföreståndare?
Man kan säga att alltihop berodde på att jag jobbade som datakonsult och en del av mina uppdrag var utbildning på dåvarande AMU i Gamleby. Och efter att ha varit inne där på timmar lite då och då så körde man en turismkurs. Turismutbildningar var ju faktiskt väldigt nytt och väldigt ovanligt på den tiden. Men man var ganska framåt i Gamleby och man hade startat turistutbildning på högskolan i Kalmar. Och så hängde man på en yrkesvariant här och det var en kille som hade gått ut i Kalmar som hade nästan alla ämnen, men jag hade data. Och vid det här laget så campingen i Gamleby som då hette Hammarsbadet, den var arrenderad av en kille som efter säsongen, han hade några år kvar, men efter säsongen tog han pengarna i en konsumkassa och drog till Kanada. Så att kommunen hade förstått att det kommer nog ingen att öppna campingen i vår, och så fördes det diskussioner med skolan om att de skulle driva camping. Lite konstigt kan man tycka, för det var ju studieuppehåll i 5 veckor på sommaren, så när det skulle behöva som mest. Men jag var ju konsult, så jag hade ingen synpunkt. Den ordern var att räkna på det här och göra en budget, och så gjorde vi det. Sen tyckte politikerna att ja, men det där med skolan var kanske inte det bästa till att driva det, utan det gick ut på en annons i tidningen. Och jag och den andra läraren kastade in ett anbud, och vi var näst högst på vårt anbud. Och den som låg högst då på det, han var ju kompis med konsumkassen då, så att han var struken. Ah. Så den 4 maj 1988 så får vi nyckeln i handen till dåvarande reception och säger att lycka till nu. Och bland det första vi gjorde så var att använda hälften av alla pengarna vi hade i likviditet till att fylla en halv glassbox. Så det var en ganska försiktig start kan man säga.
Ni gick inte in och var superkaxiga och sa att vi ska köpa in allt med andra ord.
Nej, det fanns inte på kartan. Jag tror att hela vårt kapital vi gick in med var 20 000 kronor den där första säsongen. Det var de pengarna vi hade för ändamålet. Så man var ganska ödmjuk.
Var det självklart redan då 1988 att du skulle fortsätta din karriär inom det här? Eller höll du kvar i konsultbiten också? Eller hur funkar det?
Nej, men alltså 88 så är ju kamp. camping mestadels. Det var väldigt få anläggningar som man var anställd och jobbade året runt, utan det var ju en sommarverksamhet. Men jag, det året hade jag inte klart för mig, men vi insåg snart att det bara kunde vara en familj som kunde sysselsätta sig och försörja sig på det här på sikt. Så att, vi skildes som vänner och jag fortsatte med det här. Sen hade jag några år senare erbjudande att få bli ansvarig för alla datorer. Det var ganska mycket på den tiden i utbildningen i norra Kalmar län. Men då gjorde jag ett vägval och sa att det är inte för mig. Jag fortsätter gärna som konsult, men det jag håller på med i utbildning. Men jag har ett annat ben att stå på. Och då kan man säga att jag tryckte in alla pengar jag tjänade som datakonsult i att försöka utveckla den här campingen. För den var ju väldigt, väldigt liten. Och det som fanns var ett ganska nytt och fint servicehus. Så det var ju det som liksom allting byggdes kring. Sen är jag uppväxt i en åkerifamilj. Så det där med att ordna till tomter lite och köra maskin och så. Det var ganska naturligt att det löser.
Fick du köra själv eller var det vänner och bekanta som fick komma dit och gräva och fixa?
Men alltså, har man inte så mycket kapital så får man ju vara smart. Va? Så att jag bytte timmar med lastbilscentralen på den tiden. Det fanns ju maskin i Gamleby men inga fasta förare. Utan de behövde ju ibland för uppdrag. Så då körde jag 4 timmar åt dem. Så fick jag låna maskinen 4 timmar. Och ett bra deal. Så att, då löste man ju det där också. Liksom. Så
att... Det gäller att vara kreativ.
Ja, men det får det ju vara så där i starten när man liksom har väldigt, väldigt små medel. Så att, det är lite annorlunda kanske mot lösningarna idag, även om vi har en del maskiner själva idag också.
Har det alltid varit en spikrak väg framåt för er med anläggningen? Eller hur, vilka utmaningar har ni stött på vägen nu? Det är ändå, var det 30, jag är född 89 så jag borde, vi säger att det är 25 år sedan ungefär som du kom dit.
Nej, alltså en spikrak väg tror jag vore fel att säga. Men precis som vi säger att branschen har ju utvecklats och vi får fler och fler nätter så varierar det ju lite från år till år beroende på väder och annat. Men tittar man över tid så rör man sig ändå så i branschen att vi har fler och fler nätter. På samma sätt har väl det här varit att det viktiga har varit att det utvecklas och komma framåt. Och sen har det inte alltid blivit som man hade tänkt sig och man har tagit en omväg och det händer och man drar iväg åt ett annat håll. Men det finns en vara så framåt hela tiden och det tror jag som person måste ha. Idag är det ju så att Pernilla och jag har varit ihop drygt 20 år och hon är ju förvaltaren. Utan henne skulle inget fungera. Vi skulle göra nya saker men det skulle se för skräpigt och besvärligt ut med allt som vi redan har gjort. Så att säga. Hon håller efter mig och någon mer då, så att vi faktiskt får det hela att fungera också. Så att, det är ju inte minst, jag är inte förvaltaren utan jag måste se till att vi utvecklar det hela tiden.
Det låter lite som hemma hos mig för att Bettan är ju den som ser till att anläggningen faktiskt är i ett skick som gör att våra gäster vill komma hit. Jag gillar att starta saker, hon gillar att avsluta saker.
Ja, men det är väl så som i alla andra verksamhet att det gäller att bygga ett starkt lag och den som har bästa laget går det bra för i tabellen. Liksom. Så är det nog.
Hade ni en vision där 1988 på vart ni ville att anläggningen skulle ta vägen för att ni skulle kunna bli helårsförsörjda på det och så vidare? Och har ni jobbat vidare med den visionen någonting framåt?
Nej, men jag tror att visionen då var väl att komma till att vi skulle kunna jobba bara med camping. Alltså man måste ha klart för sig att det såg ju väldigt, väldigt annorlunda ut. När jag började hade vi inga stugor till exempel. Vi tog inga bokningar, inte ens när vi började ha stugor tog inga bokningar på vintern. Internet finns inte, det är inga onlinebokningar. Du har inga dokument och uppdateringar att göra på internet. Utan väldigt mycket var det ju så att i september så stängde man. Och sen kunde man ägna, om man inte hade något projekt att bygga när vi kom in i det här med stugor, då kunde man ju hålls med det. Men annars så var det ju att öppna igen fram i mars och på vinterhalvåret så fick man sysselsätta sig med något annat. Så det var väldigt, väldigt mycket ett säsongsliv så att säga. Då. Och målet var väl att åtminstone ekonomiskt eller visionen att man ekonomiskt skulle kunna ägna sig åt det här i hela året då, och försörja sig med det. Och det var ingen självklarhet. Alltså, turism ska väl klart för oss där i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Vi hade en turismnämnd i kommunen och där satte man ju politiker som började komma upp till åren men som har gjort ett förtjänstfullt jobb för att det är lite ofarligt att sätta dem där så inte det dyker upp några konstiga idéer någon annanstans. Ungefär så fungerade det. Det var liksom... Det var ingen som sa man turism i fullmäktige så fanns det ingen som trodde att det skulle kunna ha någon betydelse för kommunens försörjning eller för människors försörjning. Liksom. Utan det har ju skett en jätteresa under de här åren.
För om vi snabbspolar lite så är det, nu sitter du inne med, utöver att ha kustkant Gamleby, så är det Ekön och det är ett bed and breakfast i Västervik, det är ett hotell i Gamleby. Men innan det att alla de här anläggningarna kom till, så ni var i Valdemarsvik en sväng. När var du utvecklade med att ta till en till anläggning där?
Jag tror att det är någonstans precis slutet 90-talet, början 2000-talet som vi gav oss på att arrendera en Gamleby. Vi hade ju arrende i Gamleby också från början. Idag har vi ju tomträtt på det och äger byggnaderna. Men vi arrenderade Grännäs Camping och det var ju för att vi hade väl kanske 8-9 stugor här och där fanns ju 13 stugor, så att vi ville ju åt dem även att det var få tomter. Därför att nu hade vi ju fått börja bemanna telefonen lite mer för att ta bokningar och så här, och sitter man ändå i telefon så vill man ju hellre kunna ta en bokning och säga att det är fullt, och då var det ju bra med lite stugor till. Så det var väl egentligen första steget, och då ska man ju klart för sig att det är ju i alla fall...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Snitsel från Felix. Varsågod.
Åh gud vad gott.
Vet du vilket djur den är gjord av?
Nej.
Väggget. Det står på förpackningen. Kolla. Väggget tar risk.
Prova vår frasiga schnitzel gjord på couscous. Felix, alltid lite godare.
Då en 4,5-5 mil någonting emellan de här campingarna, så att det var inte kanske optimalt på det sättet, men det var ett steg i det här att vi skulle kunna jobba med det året runt, så att säga.
Vilka lektioner var de viktigaste när ni började med Valdemarsvik? Vad ni fick med er där som har gjort att ni vågar göra samma sak igen?
Vi insåg ju att vi var lite för små i Gamleby och behövde ha mer omsättning helt enkelt. Och det var nog kanske det som vi såg som steg. Sen kände vi att det kanske inte riktigt lyfte. Det var väldigt mycket jobb, en gammal anläggning eftersatt, och kommunen ville inte satsa. Det var arrende, så vi kunde inte satsa. Det kändes som att det här kommer ingenstans. Och det var väl lite jobbigt då. Men ändå så behövde vi ju den här omsättningsökningen då. Så att det som vi fick med oss också då var ju att helt plötsligt fick vi börja driva restaurang då. Och det är sådana blandade känslor fortfarande inför det. Men idag är det ju faktiskt att vi driver ju två sommarrestauranger. Och sen har vi ju då frukostserveringen. Västervik är ju för övrigt också hotell då, inte bed and breakfast. Det var en idé vi hade från början, men vi lyckades bygga det. Alltså, vi byggde ju det här hotellet 2019 och egentligen för att få mer året runt personal. Vi var vid det laget kanske 40 sommaranställda på 4 året runt anställda, och det blev ganska hopplöst att försöka hinna med att lära upp alla och så vidare. Och dessutom få verksamheten att flytta. Så att idén där var ju att vi skulle bli fler som var med året runt. Och då fanns det ett hus som vi 2013-2014 någonstans fick erbjudan att köpa, som ligger fantastiskt liksom mest centralt i Västervik på torget, inte vid torget utan på torget vid vattnet. Och vi köpte det på spekulation och visste inte riktigt vad vi skulle göra med det. Därför vi kände att ja, men det här är ett av de intressantaste husen i Västervik. Och sen byggde vi då om det här huset som är byggt i slutet av 1700-talet till hotell. Och det fanns ju inga, den typen av verksamhet hade ju inte varit i det. Och bygga om gamla trähus till hotell, en väldigt intressant upplevelse för en tekniker, men jag tänker inte göra fler.
Du är färdig med den biten?
Nej, jag är superklar över det. Det var väl därför jag då förra året köpte ett färdigt renoverat hotell i Gamleby då. Så att nu har vi 20 rum i Västervik, vi har 13 rum i Gamleby på de här hotellen. Och vi är några fler som jobbar året runt. Och den nyaste är ju Maria som har kommit in nu. Och faktiskt för första gången vi satsar utöver administration. Så hon jobbar med marknadsföring och sociala medier. För att vi ska skärpa till oss lite på den sidan.
Modigt. Vilken resa ni har gjort. Jag sitter inne i den här rollen nu med att vi har kommit till någon form av vägskäl med våran anläggning. Vi har marken som vi har, den har vi använt till så mycket som vi kan. Vi vill ju behålla den här skogkänslan, man vill behålla naturen och miljön. Och sen kan man alltid förändra stugstrukturer, man kan alltid förändra tomtstrukturer och hitta detaljer. Men lite den, det som du nämnde på innan att ni ville göra, ni vill växa på året runt basigt. Så har vi börjat kika på vad kan vi göra för, ja, då har vi den enda naturliga vägen för oss nu är att växa med en till anläggning. Ni permanent växte ju med en till anläggning med Kustcamp Ekön. När hände det och varför hände det?
Jag kände ju till Ekön, den ligger utanför Ölmarsvik i Gryts skärgård. Den ligger alltså precis i ytterskärgården. Går du 50 meter från receptionen så ser du alla segelbåtar som går Stockholm-Öland sommartid. Så att säga. Jätteintressant läge, men jag visste också att det var en del tekniska problem där ute. Och sen i veckan före midsommar 2008 så ringer telefonen och då är det kollegan som driver anläggningen där ute som ringer. Och så efter ett par ord så säger han, ska du ta över den här campingen? Säger jag, när då? På skoj tillbaka. Ja, imorgon eller nästa vecka eller när du känner för det.
Hade han tröttnat eller vad var...
Ja, det var ju min fråga också egentligen. Va? Så att jag sa till honom, du, det är ju lite mycket midsommarvecka, men kan inte jag komma ut till dig nästa vecka och vi pratar? För jag kände ju att någonting är det. Han mår ju inte bra. Liksom. Vi måste se vad det här handlar om. Så att jag åkte dit och för en gång skull i mitt liv så var jag i god tid. Annars är jag ofta så där tidsoptimist så att det gäller att ramla in precis på sekunden eller i värsta fall något efter. Och då gick jag ut på klipporna vid vattnet. De var ju precis vid campingen och satte mig där och tittade ut över havet. Och då någonstans började det där. Fan, det här kanske inte är helt fel idé i alla fall.
Det är när man lyssnar på hjärtat. Det är ja. Så farligt men det är så bra.
Och här var ju 105 tomter och det var 102 säsongsgäster. Då. Så såg det ut. Det var ett servicehus som var väldigt gammalt och det var en reception som byggdes på 70-talet av Secunda spånskivor som var hål i golvet så att en mindre hund kunde gå ut och in och så här, så att det fanns ju vissa saker att ta tag i. Men jag visste ju också att kommunen har ju velat göra något men aldrig kommit till skott. Man hade inte fått upp det på, du vet, investeringsåret utan det ligger där borta där inte pengarna behöver tilldelas. Så på vägen hem så ringde jag turistchefen som jag har haft kontakt med eftersom vi var inblandade på Gränäs. Det är ju samma kommun. Och då säger jag, du får inte gå någonstans och säga något men vi kan väl prata om det här. Och då sa han efter ett tag, vi måste blanda in kommunalrådet och tekniska chefen för att det här är ju intressant och vi har ju pratat om det här. Så det var ett snabbt möte där vi diskuterade utvecklingen av det här. Och man ville ju bygga nya receptioner. Det fanns ju ritningar på hur man ville göra. Man ville bygga nytt service eller fler servicehus på en alldeles för liten camping. Du vet ju hur det är att städa flera servicehus. Liksom. Så att vi gjorde en helt ny planering för det hela och la fram där man mer än fördubblade området. Vi skulle schakta om 4,500 kubikmeter massor. Bygga om ganska rejält, sätta ett servicehus centralt men med riktigt bra standard. Och det var vad vi gjorde där ute då till året efter. Så att det var ett ganska intensiv vinter där. Och sen gick vi väl från att vara Östergötlands billigaste camping för säsongsgäster med bästa läget då, till att faktiskt vara en camping där det kostade att vara. Men där du hade rena och fina toaletter som var hotellstandard och där vi sålde en annan produkt helt enkelt.
Du har släppt mig lite nervös, lite nyfiken här på, vad var det som gjorde att han ville släppa den då?
Alltså jag vet inte, han var osams och oense med i stort sett alla säsonger och eftersom han hade säsonger på 102 platser av 105 så ville han inte visa sig ute på området. Det var lite jobbig stämning och han hade tröttnat på det hela. Jag tror det fanns lite familjeskäl och lite annat också liksom till hela. Annars var han ju uppväxt i en familj som drev camping så att säga. Så han visste ju vad det var de höll på med. Så att, det är väldigt lätt tror jag om man inte är väldigt tydlig och håller en rak linje att bli lite ovänse med sina säsongsgäster. För det är ju väldigt så här att man vill ha, ja men han får ju, varför får inte jag och så vidare. Så att det gäller nog att vara väldigt tydlig och hålla sig till klara linjer för att inte ska uppstå sådana här saker. Och det har vi försökt att göra då.
Om man hoppar till Valdemarsvik nu, är det fortfarande så att ni har 102 av 105 säsongsgäster? Hur är den anläggningen nu?
Vi har väl 200, jag tror vi byggde så vi hade 240 platser. Men sen har vi gjort lite stugor så att vi kanske har 200 platser vi kan belägga. Men en del av dem går bara att ha säsong på för de är för besvärliga att ställa upp på eller inte. Så att idag har vi nog, vi var nere på 80 säsongsgäster som ju är vårt mål, men sen under pandemin sprang det upp till 100 igen och nu är vi tillbaka. Men det vi har gjort är att ett område som har de absolut bästa platserna nära vattnet och så vidare, där har inga nya säsongsgäster kommit till, utan det har fallit ifrån vartefter. Så där har vi väl bara ett par stycken idag då. Och så vi har mycket platser som är bra för rörliga kampare också då.
Vad härligt. Om man slår ihop bägge anläggningarna, hur stort är det då? Så ni, hur många tomter är det som, och hur många stugor är det ni har?
Vi blir fortfarande inte jättestora. Vi kan väl ha en underhållssäsong då, 300 familjer som bor i campingfordon, och sen har vi i Gamleby 40 några stugor, och sen har vi väl idag 13 stugor tror jag ute på Ekön. Varierande storlek då, men ja, det har ju byggts ut lite vart efter, och nu tittar vi lite på framtiden. Vi gör som du, ser vad är nästa steg här, och vi håller på och sitter i förhandlingar på en del och för att skaffa oss mera utrymme. Och, ja.
Oj, vad spännande! Vad kan du säga om de här visionerna framåt?
Vi kan väl säga att visionen är väl den att eller vi har en sån vision att om vi kan sätta visionen och gå i mål med den, som kräver ganska mycket pengar, så kommer vi göra om Gamleby från att kanske ursprungligen var det ju någon man övernattade på vägen mellan Stockholm eller Norrköping och så ner till Öland då. Men idag så drar vi ju många själva, men framförallt besöker man ju Astrid Lindgrens Värld. Men vi kommer att förändra Gamleby till att kanske vara betydligt mer ett besöksmål i sig då, genom att bygga ut anläggningen med en del mer.
Är det in mot barnfamiljer vi tänker att vi letar oss, eller är det vilken målgrupp som ni vänder er till i den här revisionen?
Men vi är ju den camping som ligger närmast Astrid Lindgrens Värld om du vill bo vid havet. Det är en ganska bra och användbar slogan i marknadsföringen. Så att det är såklart barnfamiljer som vi tittar vidare på och ser vad som skulle krävas för att mamma och pappa ännu mer skulle vilja välja oss till att boka och så här då. Så att vi sitter och tittar lite på utvecklingen. Och det här, jag trodde jag var färdig, men min familj har plötsligt börjat att heja på mycket mer. Så nu får mer över oss ju personalmässigt och så vidare för att orka och driva lite mera projekt och sätta fart igen. Så det är jättekul. Men jag kliver gärna över och sätter mig i baksätet ett tag och ägnar mot projekt eller något. Det ser jag fram emot.
Vad spännande. Men om vi hoppar in i spåkulan och hoppar fram 5 år, vad har hänt med er anläggning då? Har ni nått upp så att ni är en destination då? Eller kommer då bägge anläggningarna att gå i samma röda tråd, eller kommer det vara särskiljningar mellan dem?
Ja, men det kanske är så att man tittar ändå framåt och på generationsskift och så vidare. Och jag tror att det är orimligt att säga att någon ska ta över. Det är lite schizofrent att ha två campingar med 6 mil emellan och bemanningsmässigt och annat. Så att siktet är väl kanske att förvandla Gamleby till en enhet som är så stabil ekonomiskt så att man kan ha den som en bra bas. Och sen är det väl naturligt att ha kvar kanske hotellet i Gamleby. Det är väl kanske, hotellet fungerar bra i Västervik, så det finns ingen anledning heller att tänka sig att då blir man lite mer streamlineformad, inte har så många restauranger att hantera. Så att, men då måste vi göra något med den här, och då sitter vi ju nu i att skaffa oss mer lokaler, mera ytor, och lyckas det så är nästa och se till att ha tillräckligt mycket kapital för att kunna göra kraftiga investeringar. Men då finns det ju en idé i att vi bygger ut den här anläggningen med pool och går vidare liksom i utvecklingen på den. Och vi har lite ytor redan idag så att vi kan göra mer tomter och så vidare. Så att vi har möjligheten att växa om vi bara utvecklar verksamheten vidare.
Det är det som är en av de stora puckarna med all form av utveckling. Det är ju det tråkigaste med utveckling, det är att det kostar så himla mycket pengar. Man behöver ha så mycket kapital för att göra alla de här sakerna som man drömmer och visionerar om.
Ja, och det är väl det som är lite skönt då, att vi har ju ett stabilt och har haft de senaste åren ett stabilt resultat. I och med att vi håller på så länge och återinvesterat alla pengar och tagit ut sparsamt med löner, så har vi gjort att vi har skaffat oss en bra bas. Och ihop med bra bankkontakter som en lokal bank som verkligen vill att det ska hända saker och utvecklas då. Vi jobbar med Valdemarsviks sparbank som är kvar som en fristående sparbank. Så ser man ju att det finns möjligheter. För det där varierar ju mycket hur bankerna värderar en campingverksamhet, vad du kan belåna så att säga. Men Vi har ju haft dem och jobbat med under väldigt många år och har väldigt bra kontakt. Och jag tror att det är viktigt att skaffa sig en bra bankkontakt om man ska klara det här. Det såg vi om inte minst under corona när vi krishanterade inför det. Vi delade upp oss. Ena laget jobbade med business as usual och se till att gästen skulle ha det bra om det kom någon gäst och så vidare. Och att vi inte drog ner så att vi förstörde upplevelsen. Och sen var vi ett par som jobbade stenhårt med ekonomin och göra reservplaner och alla sådana saker. Och där svarade ju banken blixtsnabbt att ni kan släppa spåret att ni skulle falla på för dålig likviditet. För vi har pengar tillräckligt för att se till att ni har likviditeten ni behöver.
Det är skönt när en bank är i ryggen.
Ja, ja, det är skönt att ha sådana bankkontakter. Det underlättar och betyder väldigt mycket. Så det tror jag. Man ska vårda sin bankkontakt. Och är man inte nöjd med det så ska man se sig omkring och se vad... Men vilken bank skulle funka verkligen för mig så att säga. För man kan inte utveckla själv utan att ha tillgång till en del medel också.
Mitt första företag när jag skulle starta det. Då satt jag och gjorde en affärsplan. Det var en bowlinghall i Kungälv. Jag satt och gjorde en affärsplan tillsammans med min farfar som är före detta bankman. Eller bankchef på Nordea. Och vi gick igenom och gjorde en likviditetsplan och resultat och alltihop. Och så där. Och sen var det dags för att vi skulle åka till banken och åka och hälsa på. Så jag frågade farfar, hur ska jag göra nu när jag går in till banken? Då sa han, det är två regler. Det ena är att du ska se lika välvårdad ut som en banktjänsteman. Och det andra är att du säger aldrig nej till en banktjänsteman om de erbjuder dig någonting. Den här dagen så firade banken att de hade gjort ett rekordår. Så de hade prinsesstårta. Jag hatar marsipan, jag hatar grädde, jag hatar rulltårta i botten. Och vi går upp och sätter oss på bankkontoret. Och bankmannen säger, varsågod, där har du en bit tårta. Tack så mycket. Och så sitter jag där. Jag har med mig farfar, jag har med mig pappa vid sidan. Och vi sitter och äter upp den här tårtan. Och jag sitter ju bara kväljer. Nej, men jag äter ju upp min snabbast, för jag vill ju bli av med problemet. Och han säger, det här tyckte du var gott. Varsågod, ta en bit till om du vill ha. Mm. Men vi hade en bra kontakt, jag och den bankmannen sen.
Ja, jag är bara att bita ihop, så är det. Det är tufft att vara företagare.
Du och jag kommer vara tvungna att göra det här samtalet i flera olika former. För att du sitter ju inte bara inne och är campingförståndare. För du är ju också den som är ordförande för hela branschens organisation, Svensk Camping.
Ja, precis.
Och alltså, jag är så avundsjuk på hur många timmar du har på dina dygn.
Ja, men nu missförstod du något, för att det var ju så här att det var ju lite vid coronatid där, så var det ju lite turbulent i service för de som har varit med, och det fanns en del rykten och så vidare. Och sen var det ju så att det fanns ju en ny ordförande föreslagen av valberedningen, men så köpte ju Förskamp den campingen, och därmed så följer hon som kandidat, och så stod valberedningen ganska anfallen. Så i påskhelgen så fick jag ett samtal, eller efter påskhelgen. Och där valberedningen i princip sa att är du beredd att ta det här? Jag hade ju lämnat styrelsen 2018 då, jag hade suttit där i 10 år. Är du beredd att ta det här, för annars lämnar vi vakant till stämman? Och oj, sa jag. Jag hade då kommit hem samma dag från sjukhuset. Jag hade legat på grund av corona. Jag hade 92-93 i syresättning. Och hade till imorgon på mig att ta det här beslutet. Och sen så gjorde jag faktiskt så att jag tänkte igenom det noga, men sen så fick Pernilla då, som är min partner i företaget och partner i livet, att hon fick veto och fick avgöra det hela och fick sova på saken. Och hon sammanfattade dagen efter att det blir nog jättebra för dig och det blir nog jättebra för SCR, och så ger det mig ett helvete, men kör då. I princip. Men det vi gjorde var att vi bemannade upp så att vi kostade på företaget, fick kosta på att ta loss mig så jag kan ägna mig åt det här, så att säga. Och det har fungerat jättebra. Det vill jag påstå utvecklade företaget också. Så att det var dags. Men framförallt så har ju jag tycker det är så jävla kul, både med SR, det jag alltid tyckt. Jag är stolt över att få vara ordförande. Den saken är klar. Och det är så himla kul med alla möten när man är ute i regionerna, när man träffas i årskonferensen och så vidare. Alltså, så det ger så himla mycket, så därför så är det bara att se till att prioritera, och sen får man tänka igenom lite så att man orkar med. Det är ju det som alltid är när man är på, liksom, att det gäller att inte, man måste palla och hinna och vila upp emellanåt också.
Ja, jag ser fram emot när ni sitter och tar det här samtalet. Tiden har sprungit fram. Du är väldigt intressant att lyssna på och prata med. Om man som campinggäst sitter och lyssnar på det här och inte har besökt Kustkamp Gamleby, vad är, om du ska berätta 30 sekunder på varför man ska besöka Kustkamp som campinggäst.
Då kan vi ju säga att det är naturligtvis läge med natur och hav i Gamleby med den här viken som vi har ett varmt hav dessutom. Och på Ekön med att man är i yttre havsbandet i ett naturreservat. Det är naturupplevelsen, närheten, men också att det finns service inom håll. Det är väldigt bra familjesemestermål helt enkelt.
Underbart. Stort tack för att du tog dig tiden att sitta med och köta med mig och dela med din kunskap med mig.
Tack så mycket och jag säger lycka till när du bestämmer dig för hur du ska fortsätta utveckla ditt företag.
Underbart, tack. Stort tack Mikael. Det är alltid en ära att få samtala med dig och ditt påtagliga leende har träffat alla campingföreståndare i vårt avlånga land, det vill jag tro. För oss här på Rivieran är vi full fart med att sätta den sista pusselbiten för vad som ser ut att bli den bästa sommaren någonsin. Restaurangen har fått ett helt nytt utseende med sandstrand, pergolas och en riktigt härlig drinkmeny. Jag hoppas att vi ses här hos oss i sommar. Ingenting skulle göra mig gladare. Om du berättar att du har lyssnat på podden, då kommer jag garanterat bli stolt som en tupp och omfamna din varm kram. Men gillar du som jag dagens samtal? Dela det då med dina vänner i dina sociala kanaler. Har du något på hjärtat som jag borde veta? Tveka inte på att kontakta mig. Jag finns på sociala medier under namnet Hampus Vett Volmeryd eller via hampus@vimmerbycamping.se. För senaste nytt kring podden, spana in gruppen Campingpodden på Facebook. Fram tills dess att vi hörs, ta hand om dig.
Michel Tornius från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval saker att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.